Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkiv Samtal. Jag och Anton Magnusson är ute på stand-up-turné. Vi har inte ställt in några föreställningar, men vi följer Folkhälsomyndighetens regler med gränsen på 500 pers, så vi drar vårt strå till stacken också. Hjältar skulle man kunna kalla oss. På tur står Uppsala 26 mars, Eskilstuna 27 och Västerås den 28. Sen kommer vi till nästan alla orter i Sverige, så in och köp biljetter på specialisterna.se. Vår föreställning heter Uppvigling och förledande av ungdom. Jag har lite andra gig också. Passa på att gå på dem, för det är inte mycket annan underhållning som går att få tag på nu för tiden. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Gillar du den här podden, min sitcom, min musik, mina tecknade serier eller någonting annat jag gör och spontant känner att det här vill jag supporta så att Simon kan fortsätta pumpa ut underhållning? Då kan du pytsa in valfritt antal stålar på patreon.com/arkivsamtal eller bara swisha valfri summa till 0760-724728. Jag blir väldigt glad och tacksam när ni stöttar min verksamhet. Ni kan också följa mig på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter ännu en gång journalisten och författaren Adam Svanell.
Japp.
Välkommen hit.
Tack.
Idag så ska vi prata om kända personer vi har träffat. Det var ditt förslag.
Ja, alltså, jag skrev ju kända personer vi träffat och hur de har betett sig.
Ja,
så jag tänkte mer fokus på det kanske.
Ja. Jo, men det är absolut. Det måste man ju ta med.
Det var egentligen bara för att när vi smsade om vad vi skulle prata om så såg jag Robert Aschberg på gatan.
Ja.
Och då fick jag bara den här tanken.
Har du träffat Robert Aschberg?
Nej, jag har nog aldrig pratat med honom.
Nej, det är också vi ska bena upp definitionen av vad det är det att ha träffat någon.
Ja, det är sant.
Den intressanta definitionen kommer ni få höra i det här avsnittet. Men jag började prata lite om, för när man sa så här, kända svenska personer jag träffat, så tänkte jag på Olle Ljungström. Han var i nyheterna för länge sedan, innan han dog då.
Ja.
Det här var nog runt millennieskiftet, eller på sent 90-tal tror jag det var. Då var han i nyheterna för att han sa att han skulle komma ut med en bok som skulle heta Kända tjejer som jag har knullat med. Eller något liknande.
Ja.
Och storyn bakom det. Jag tror till och med att det var liksom en release. En pressrelease. Den skulle heta Kända tjejer som jag har knullat med. Men det var nog så att han skulle ge ut en diktsamling.
Mm-hmm.
På ett mindre förlag. Och så sa han där. Det var något förlag då som ville ut hans diktsamling. Och de hade sagt. De frågar om diktsamlingar verkligen måste heta Höstlöv, saker jag minns från förr och gröna tapeter. Så skrev han, jag tyckte att kända tjejer som jag knullat var ett bättre namn. Och han sa, jag är den enda poeten i hela världen som har fått 4 kvällstidningslöpsedlar för en diktsamling som aldrig kom ut. Boken släpptes aldrig sen. Men det var väl att, jag vet inte om vem som breakade nyheten att han tänkte kalla boken då, om det kom någon liksom
press, de kanske kom in i någon förlagsregister eller något sånt.
Ja.
Men det var ju säkert bara för att vem fan kommer köpa en diktsamling? Det är väldigt få som gör det, men om man har en säljande titel så...
Ja, precis.
Men sen var det ju att liksom det blev en stor skandal och det var... Och enligt, jag hörde någon intervju med Olle Ljungström då frågade de så att det ryktades att tjejer skrev in till kvällstidningarna som hade legat med Olle Ljungström och bad dem att inte publicera deras namn, men på så sätt avslöja sig. Men Olle Ljungström sa så, nej men så korkade är de ju inte, de hörde av sig till mig såklart.
Ja, ja.
Så, men...
Ja. Ja, men så det är något sånt du tänker att vi kommer bjuda på här idag då?
Nej. Jag, dels så har jag nog inte haft sex med någon som har varit så jättekänd.
Nej, inte jag heller.
Och sen så kanske jag då eventuellt inte hade avslöjat i så fall. Mm. Nu antyder jag ändå att jag har haft med det. Nej, jag tror att de som jag har varit tillsammans med som har varit lite kända har jag nog gjort... Har jag
skrutit om det.
Skrutit om, ja. Jätte... Ja,
det är rimligt.
Men det hade varit en rolig titel på avsnitt. Adam Svanell om kända tjejer han har knullat med. Det förstår jag om du inte vill.
Lite där, av en... falsk varubeteckning kanske det skulle bli.
Ja, men svaret är bara inga.
Ja, det är ett väldigt kort avsnitt. Ja.
Men ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget? Nu peggar jag inte upp tillräckligt bra inför liksom vignetten för det här.
Nej.
Men fråga så blir det inte riktigt bra. Nej. Vi ser. Nu kastar vi oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken! Och här kommer alternativen.
Mm.
Hela min lägenhet har genomgått en så kallad corporate rebranding.
Ja, det kan man inte undgå kan man säga.
Nej, jag pratar om det väldigt länge i Specialisterna podcast. Ett avsnitt som förmodligen har kommit ut när det här släpps. Så då kan jag berätta om den corporate rebrandingen. Men det
jag också kommer nog behöva gå in och lyssna på det själv, tror jag. För att det var en sån chock att kliva in här.
En ledtråd är släpp in färgen.
Mm.
Men så alla mina liksom, saker är ute ur lägenheten i så sätt. Så jag har tagit ett foto istället för min väldryckenlista är borta härifrån. Men då finns det vin av märket Moncaro, vitt vin. Det finns Fanta Zero. Det finns inte så mycket annat. De där Red Bull-burkarna, de har gått ut ur datum.
Mm-hmm.
Och hostmedicinen finns kvar av märket Recipect. Det finns Heinz tomatketchup, det finns Malibu, det finns Sherry. Och det finns, jag ser faktiskt att det finns... siciliansk citronsaft. Eller i alla fall någon form av citronsaft. Sen finns det häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick så kallade corporate rebranding.
Det är aldrig någon som tar den.
Jo, det har hänt.
Ja, okej. Okay. Så det är liksom... Ja, okej. Okay. De tar en liten sipp då bara.
Ja, men till och med en om vi nu ska komma in på kändisar, så Lotta Lundgren bland annat drack häxblandningen och liksom provsmakade den som en sån här klassisk vinsmakare. Fast hon svalde i och för sig, men hon liksom berättade om vilka nyanser hon hittade i aromen och sådär.
Ja, ja. Vad tyckte hon då?
Hon påstod att hon tyckte det var gott, men jag tror hon gör.
Ja, ja.
Ändå, ja, du känner väl också... Little Jinder lite
grann. Ja, lite.
Hon har ju också blivit väldigt känd.
Ja, jo.
Hon har också druckit av häxblandningen.
Ja, ja, så det går i
linje med temat. Det är en genväg till framgång.
Ja, ja, då borde vi egentligen också dricka den nu då för att få med linje. Men,
jag
men,
så känd vill jag inte bli. Höll jag på att säga.
Du tror att de har blivit kända på grund av att de har druckit det är sån trolldryck.
Och för tråkmånsar och nejsära vatten. Då kan du bli lika känd som David Liljemark,
om du väljer det. Jag tar lite vitt vin.
Mm, då gör jag också det. Och då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Väldrycken. Och som kändisen som du såg på gatan brukar säga, häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Skål. Skål.
Och ja, jag tänkte på nu. Jag hade just en ganska känd person i min lägenhet innan du kom hit.
Mm-hmm. Vem då?
David Wiberg från Varanteatern. Från Varan-TV.
Just. Är han så känd då?
Nej, idag? Han är inte så känd som namn och person. Nej. Och ansikte. Men det är ju jättemånga som är fans av Varan-TV.
Ja.
Och han har varit med i den här hundraåringen som klev in genom...
Just det.
Fönstret, ut genom fönstret och försvann, eller något liknande. Hundraåringen, ja. Som det så skämtsamt kallas. Så att han är ju, ja, men han är ju inte med på listan över de kändaste personer jag träffat.
Nej.
Men han sa att han skulle komma och lämna en bok här utanför dörren. För han hade glömt att lämna en bok. Så han sa att han ville inte störa. Så då kommer han in här och lämnar den sen.
Han
kommer höra kanske hur det dunsar till där när han lämnar en bok.
Ja, ja. Men då blir det en slags kändismedverkan.
Ja, men han ska vara med som
måttfull.
Gäst. Vad sa du?
Väldigt måttfullt kändisinslag, men ändå.
Men har du några anekdoter top of mind där du har träffat kändisar och hur de har betett sig?
När jag föreslår det så tänkte jag att det är kul. Jag vet inte varför det är så kul, men jag tycker att det är roligt med just historier om så här kända personer som gjort något konstigt eller sådär. Så att jag har liksom en förbläst för det, och jag vet att jag tror att mina två mest... så här likade Twitterinlägg någonsin. Mm. Båda bara gått ut på att jag bara beskrivit en känd person som jag sett göra någonting.
Mm,
Det ena var att jag stod bakom Jimmy Åkesson i kön på en mataffär där i Gamla stan.
Ja.
Och att han köpte en taco dinner. Det var allt, liksom.
Ja, det är lite en ready made story liksom, att det är så här, eller ett skämt som är lite en ready made, att det är lite roligt bild att han,
ja,
det finns så mycket, jag menar, att dels att taco dinner är något av det mest svenska vi har, men att det också är en utlandsimport liksom.
Ja, jo, exakt, precis.
Det är talande.
Ja, så jag antar att det var därför folk tyckte det var, och den andra gången var att jag åkte samma tåg som Thomas Ledin, samma X2000. Och så satt han ihop med någon annan som jag antar var någon bandkamrat eller något. Och så satt de och så här kollade på YouTube-klipp i tåget.
Mm.
Och dels är det i sig ju ett uppträdande som man avskyr, folk som sitter och kollar på grejer utan att hörlurar liksom.
Mm.
Men så var det då Thomas Ledin som gjorde det, och han gjorde det och tittade på folk som körde deras egna låtar. Alltså typ så
här, alltså folk som sjöng covers och sånt.
På ja, typ, ja, det är ju... Nu kommer jag inte ihåg om det var liksom Sommaren är kort eller vad det var. Så, här.
Ja.
Så satt de och kollade på sådana tillsammans.
Ja, men det är intressant. Alltså det är klart att man förstår att någon gör det bakom lyckta dörrar.
Ja.
Men det är ju både ödmjukt och väldigt... självupptaget att göra det i det offentliga rummet.
Ja.
För att alltså han bjuder ju på så här, om man ändå gör det hemma, så varför inte visa att han gör det ute liksom. Det är någon blandning mellan ödmjuk och självupptagen där.
Ja, precis. Det kanske är...
Men båda de här två historierna är ju där du inte har pratat med den kända personen.
Exakt.
Så det är ju... Ja, och träffat då är ju liksom... Jag vet inte vad träffat innebär.
Nej, alltså grejen är, det är konstigt. Jag har faktiskt kommit på att jag ibland inte ens kommer ihåg om jag har träffat kändisar eller inte.
Nej, men
eller jag
har så glömt kan det vara för mig också. Att,
ja, men det är liksom någonting i det här att man ser... Jag vet inte, jag tror också att det är någonting med... Alltså när man som journalist intervjuar någon. Om det inte är så här att man du vet, följer med dem, vi träffas flera gånger, man är med och gör någonting.
Mm, mm.
Då blir man ju, då blir det som ett riktigt möte liksom, där man känner varandra lite. Men sådana här grejer när man bara, som jag gjorde en del när jag var yngre, det är så bara, ja men nu ska Magnus Uggla ha en ny turné, och åka dit och ställa honom några frågor och så.
Mm.
Det är nästan som att det är som att bara se honom på tv. Alltså det är jo, så det är lite.
För man han vet ju inte, han kommer förmodligen inte minnas dig.
Nej.
Och jag har ganska många sådana alltså kändisar som jag har träffat och bara, alltså träffat som att jag har blivit presenterad för dem.
Ja.
De har liksom hälsat, men sen tror jag inte de kommer ihåg mig liksom. Nej. Efteråt.
Precis. Men jag har ju varit med om motsatt, att det har hänt att de kändisar har kommit ihåg mig och jag inte har kommit ihåg dem.
Berätta ett exempel.
Ja, men ett exempel var hon, sångerskan i Sahara Hot Nights.
Maria Andersson.
Ja, att jag vet att hon hälsade på mig minst två gånger tror jag. Och jag inte hälsade tillbaka för att jag först...
Men du kände inte igen henne som Maria Andersson?
Först fattade inte vem det var. Nej. Och sen så kom jag inte ihåg att jag faktiskt hade träffat henne.
Nej.
För det är nog någonting i det här konstiga...
Men du visste ju vem det var.
Ja, men det tog några sekunder liksom. Mm, så här. Men det var liksom någonting med det här att man...
Men hon kände till dig?
Hon kände uppenbarligen igen mig då.
Ja, okej.
Men,
hon hälsade på dig första gången utan att du...
Nej, men jag hade träffat henne någon gång, men det hade jag redan förträngt. Liksom, för att
förträngt just att man... också?
Nej, men du vet, glömt. För att man mötena med... Och jag tycker att det var en gång att kändisar, har alltså, att kändisar har hälsat. Och jag har först inte fattat varför de hälsat. Och så sen har jag kommit på att jag faktiskt har träffat dem. Men det mötet har gjort ett oerhört liksom litet svagt intryck liksom.
Ja, men i och för sig både du och jag i våra yrkesroller träffar ju ganska mycket kändisar.
Mm.
Du skriver artiklar och jag intervjuer och sådär. Och jag jobbar i nöjesbranschen.
Ja.
Och det är väl då jag har stött på, alltså så här, de flesta gångerna jag har stött på någon kändis har ju varit när jag intervjuat dem i den här podden eller när jag kört stand-up på något ställe eller varit med i någon annans podd.
Mm.
Och det varit någon känd person med där.
Jag tycker att du borde ha fler så här konstiga upplevelser av kändisar. För jag tänker när jag träffar kändisar så vet de ju ofta att jag kanske ska skriva någonting om dem. Det känns som att de är väldigt på sin vakt. Eller det är inte så att de liksom... Det är ganska sällan någon beter sig helt bizarrt dåligt.
Liksom. Jo, den som jag har liksom... Som kanske mest känd kontra liksom betett sig... minst trevligt. Det är nog Jonas Gardell.
Jaha, okej.
Okay. Ja, men han, jag tycker han ger ett väldigt divigt intryck.
Alltså. Ja, ja.
Det, första gången jag träffade honom, tror jag det var ett pris som hette Stora läsarpriset.
Mm-hmm.
Som var liksom så här, det var väl någon organisation som fattade att det var ett bra sätt att få uppmärksamhet på att göra ett pris där folk kunde rösta på böcker liksom. Och så var det då på Stockholms stadsbibliotek, det var en prisutdelning. Och det var så här, Jonas Gardell vann liksom årets roman för Torka aldrig tårar utan handskar. Och jag vann för Död kompis.
Mm.
Alltså som serieromanförfattare så hade jag ändå liksom ett ovanligt stort following på sociala medier.
Mm.
Så det var inte jättestor match för mig att och så här, ifall typ Liv Strömqvist hade velat vinna det priset hade hon ju hur lätt som helst kunnat göra det.
Ja.
Tror jag, om hon släppte en bok det året ens, ja, det vet jag inte. Men jag bara skrev väl på min blogg då, eller vad det var, liksom så här, ja, men gå in och rösta på Stora läsarpriset, och så vann jag det.
Mm.
Och då så kom jag till stadsbiblioteket i god tid. Det var halvfullt där liksom. De hade väl ställt ut en 100 stolar och det kanske var 60 pers som satt där. Eller något sånt.
Mm.
Och så fick jag ta emot priset och prata lite, då liksom bli intervjuad på scenen. Och sen skulle då Jonas Gardell komma dit för att han hade vunnit. Och han hade då bekräftat att han skulle komma, men han kom väldigt för sent. Alltså så här, det var typ, de gav till och med upp, så här, nej men han kommer nog inte dyka upp nu, vi får tyvärr. Och just då när de liksom sa de meningen, då kom han in genom dörren.
Uh-huh.
Och så frågade de, oj du är lite sen. Ah, vadå? Ja, men det började, det här, så berättade de vilken tid det började. Så, jag har fått fel information i så fall. Mm. Och sen så tittar han sig omkring och ser att det inte är fullsatt.
Ja.
Och så säger han, nu har alla verkar ha gått nu för de trodde att jag inte skulle komma då. Vilket inte var sant, för att alla trodde att han skulle komma och det var ändå bara liksom halvfullt. Och sen gick han upp på scenen och pratade om sin bok.
Ja.
Och presenterade på ett väldigt proffsigt sätt. Det var ju liksom proffsigt och ganska underhållande.
Ja.
Och sen så fick vi liksom ta emot blommor och priset och blev plåtade.
Ja.
Jag tror till och med, vi hamnade på liksom Expressens mingelsida eller något sånt.
Ja.
Liksom. Och jag försökte småprata med honom, men han tyckte inte jag var värdig att prata med i stort sett. Han vände bort blicken liksom, bara så fort jag vände mig mot honom. Sen träffade jag honom långt senare på Groteskos inspelning av avsnittet Ladies Night.
Just det.
För då bjöd de in väldigt mycket manliga komiker som skulle då vara med i ett avsnitt av Groteskos nya säsong liksom, som skulle handla om en konspiration av manliga komiker i Sverige.
Mm.
Och då kom jag ihåg att men det var lite mingel då också, och så var det Jonas Gardell stod och pratade med Henrik Dorsin då i baren, och jag stod liksom bredvid. Jag hängde mest om I Just Wanna Be Cool-gänget.
Aha, okay.
För det var det var typ de komikerna som verkade ha mest respekt för mig. Eller liksom de gillade mina grejer och liksom ville gärna prata med mig. Det var inte många andra kända. Han, David Wiberg, som jag nämnde nyss från Baron-TV. Ja, honom pratade jag också med, och han var väldigt trevlig. Men de flesta andra, de ville ju prata med mer kända personer än mig. Så jag stod och hängde upp mycket då i baren med I Just Wanna Be Cool-gänget.
Ja.
Men sen så hörde jag då att Henrik Dorsin och Jonas Gardell pratade om Jan Malmsjös låt Hey Clown.
Mm.
Som min mamma hade på vinylsingel som barn, och som jag och min brorsa tyckte var jätterolig och lyssnade väldigt mycket på.
Är inte den där Mona Sahlin körar i bakgrunden?
Är det sant?
Jag tror det, men inte en annan, om jag inte blandar ihop låtarna. Men hon körar ju på en låt. Den var den med i Melodifestivalen.
Ja, det var den. Jag tror den kom två.
Ja, men då tror jag det är den. Men så var det så att när de typ... liksom att hon är med på inspelningen, men sen tog de typ några snyggare barn. Som fick vara med på scen.
Hon var barn då?
Ja, ja.
Men?
Hon var barn, precis.
Och hon var inte sexig?
Nej, hon var inte tillräckligt gullig eller någonting. Så hon, hon fick bara vara med på inspelningen.
Så hon var så ung då alltså?
Jaha, tror du? Om du inte blandar ihop låtarna med.
Nej, men det är hans faktiskt mest kända låt när han är med i Melodifestivalen. Eller mest kända låt kanske det inte är. Men, men då så pratade man om den låten. Uh-huh. Och då tänkte jag, men det här är ju intressant. Jag har en relation till den här låten.
Uh-huh.
Det är inte många som brukar vilja prata om Hey Clown med Jan Malmsjö. Uh-huh. Men jag och min brorsa, det är liksom har varit ett internskämt i vår familj sen vi var små. Så jag försökte verkligen liksom tränga mig in i samtalet. Jag stod nog liksom på samma sida som Henrik Dorsin. Och han har varit väldigt trevlig när jag har pratat med honom. Liksom. Han är liksom ger inte ett divigt intryck för fem öre.
Nej.
Men jag stod då och liksom försökte bryta in i konversationen. Men det var väldigt tydligt att Jonas Gardell märkte att jag försökte bryta in i konversationen och var med.
Ja.
Men väldigt tydligt aldrig tittade åt mitt håll. Utan om jag sa någonting, så bara stirrade på sig. Det kändes väldigt obehagligt.
Ja, ja.
Alltså man fick ett sånt intryck att så här, jag tycker illa om den här personen.
Ja.
Jag tyckte det var ju inget stort, det var ju liksom inget övergrepp han utsatte mig för. Men det var ändå, han fick en ändå känna sig som väldigt, som luft liksom.
Ja. Ja, men det är ju så, alltså jag känner, alltså jag tycker att när jag kom in i så här kultur-Stockholm, man ska säga, eller liksom kulturelitsvängen och började gå på sådana grejer som ändå är på ibland, eller sådana stora kulturfester som tidningarna har och sånt. Då blev jag nog positivt överraskad att folk ändå var så trevliga och att jag inte tyckte
det
var så.
De flesta är det. Alltså,
men sen kommer just sådana här situationer ibland när det blir så smärtsamt tydligt med så här, folk som är sådana enorma klättrare eller ett hierarkier blir så jäkla synliga.
Jo, det är ju vidrigt med hierarkier och jag har ju säkert gjort mig skyldig till att vara på Jonas Gardells sida av liksom det någon gång och ignorerat någon som vill prata med mig. Jag försöker vara så trevlig jag kan. Liksom. Jag tänker, men det var väl också när vi var i den situationen så var det så mycket kändisar på en och samma gång. Jag har träffat så här Mark Levengood i verkligheten. Ja. Jag var gäst i hans podcast som handlade om Gud, tror jag, eller handlade om.
Ja.
Jag och Frej då var gäster. Jag tror de hade bjudit in oss då efter den här, vi hade byggt bögklubben på Åland.
Just det.
Då, och Mark Levengood tyckte att det var, citat, en kristen handling.
Okej. Okay.
Medan jag kände mer samröre med satanismen än kristendomen, skulle jag nog säga.
Ja, hur var det då?
Vad sa du?
Hur var det mötet då?
Ja, men han var trevlig. Mm. Han var varm och verkligen lyssnade liksom.
Jag har faktiskt också när jag gick på gymnasiet så var det någon sån konferens om demokrati i Kristianstad som Mark Levengood var konferensier för. Och om någon anledning så blev jag ombedd att vara någon slags sidekick åt honom.
Jaha.
Så då åt jag middag med honom och den andra sidekicken och två liksom kommunalråden i Kristianstad.
Mm.
Men han var också rätt trevlig. Jag minns mest att det var då kungen hade blivit tårtad.
Nähä, var det kungen som blev tårtad?
Kungen blev tårtad då, och då var det ju, alltså jag tror inte att det kanske var så i praktiken att det var, men jag minns att det sades att straffskalan var i alla fall så att personen riskerade typ upp till 2 års fängelse eller någonting för det där. Och då minns jag att det blev diskussion om det, att jag tyckte det var så löjligt, men Mark Levengood tyckte
alla är inte riktigt lika inför lagen.
Utsattheten som offentlig person är svår att förstå eller något sånt.
Jag vet inte. Han har väl råkat ut för han har blivit misshandlad liksom som öppet homosexuell, och det är ju, det hade han ju nog inte blivit om han inte varit känd.
Nej.
Eller det, vad sa du?
Eller ja, det är kanske heller, han hade. Förr så blev man ju det, hörde på att säga. Men det är ju någonting med det här med just att man jag vet inte varför är det som att man göttar, eller jag tycker att det är lite så här att man är något mys med att höra om otrevliga kändisar.
Ja, det tror det var någon stand-up-komiker, jag vet inte om det var Louis C.K. Ja. Eller något sånt, eller Bill Burr eller någon som pratade om att alltså när de hoppade in på, de brukar göra så här oannonserade gig på Comedy Cellar och lite mindre klubbar så där för att testa nytt material.
Mm.
Och det är ju kul för liksom publiken ofta att så här se en kändis som hoppar ner på en mindre klubb. Och då den här komikern då sa så här att när det går bra för en, då gillar folk det liksom. Folk gillar att säga så här, jag såg Louis C.K. på Comedy Cellar, han var svinbra.
Mm.
Men vad de gillar ännu mer är att säga, jag såg Louis C.K. på Comedy Cellar och han bombade.
Ja.
Han var skitdålig. Liksom. Det älskar folk liksom.
Jag vet inte vad det handlar om.
Ja, men det är kanske någon slags avundsjuka eller missunnsamhet. Liksom, att man är lite avundsjuk på väldigt kända och framgångsrika personer.
Uh-huh.
Och då så är det ju, man kan gotta sig när det går dåligt för dem på något sätt.
Uh-huh. Jo, men så är det kanske. Men det är också, jag tycker av någon anledning så tycker jag också att det finns något lockande när man hör att de är osympatiska.
Mm.
Jag har en kompis som gjorde någon liten roll i en Beck-film.
Mm.
Och då är tydligen han Peter Haber tydligen känd för oss. Riktigt, riktigt otrevlig. Att han kommer in på sätt och typ hälsar inte på någon. Inte ens sin motspelare. Och bara är så superotrevlig. Men han bara liksom ryter åt alla och sen bara drar så fort det är klart. Liksom.
Det låter som alkoholism i mina...
Ja, kanske det. Men det vet jag ingenting om.
Ja, men Jonas Gardell är lite... Alltså, i stand-up-branschen så är liksom han känd för att vara den här liksom divan.
Ja.
Det var också, han var i New York när de spelade in den här Allt faller med, liksom, jag tror Ola Söderholm var med och just lite det. Andra. Vad var det, Schiffert och kanske Johan Rheborg. Jag tror att det blev lite så här att stora egon krockade för mycket i den, att det var inte så lätt att göra. Men då var ju Jonas Gardell med, då de liksom gjorde någon kick-off eller någon liksom inspirationsresa till New York eller vad det var. Men att Jonas Gardell då hade lite svårt att hantera att han inte var känd, alltså igenkänd i New York.
Ja, just.
Så han sa till de andra så här, folk här vet inte vem jag är.
Nej.
Men de ser att jag är någon.
Ja, det är bra. Bra självbild.
Det är väldigt roligt.
Ja. Men är det någon annan sådär som har varit riktigt, riktigt betett sig riktigt dåligt?
Ja, vi har ju Peter Wahlbeck. Ni kan ju lyssna på avsnittet Psykbryt special av Specialisterna podcast om ni vill höra hur han betedde sig. Men var du förresten med? För Frej Larsson har berättat att han och några kompisar, bland annat Unni tror jag och någon annan, intervjuade Peter Wahlbeck på Norra Brunn, tror jag det var, alltså när de var unga, nästan barn.
Jag känner igen det här, jag tror jag har hört talas om det, men jag var inte med.
Nej, du var inte med, okej. Okay. Så du var ju lite i de kretsarna då också.
Ja, vad hände då?
Nej, jag hörde nog, för de ville egentligen bara komma in gratis och kolla på Peter Wahlbeck.
Ja.
Så då hade de sagt att de skulle intervjua honom för Lyckoslanten. Alltså, det är ju då, är det Sparbankens tidning?
Ja, det tror jag. Ja.
Och så hade då de fått komma backstage och intervjua honom. Och det här Lyckoslanten, han visste ju att det var en banktidning.
Ja.
Och då började han prata om judarna.
Ja, ja, klart han gjorde det.
Vagt antisemitiska uttalanden om banker och judar lär ha yppats.
Rimligt, ja.
Det är rätt kul.
Ja, nej men alltså jag är ju som sagt, när man intervjuar folk så är det sällan det är något som är jättesticker ut. Men ibland så har jag haft kontakt med folk för att de själva ska skriva till exempel.
Mm.
Och det kan ju vara, då kanske det inte är så vrål.
Alltså att de själva ska skriva?
Ja, men till exempel att en känd person skriver en artikel.
Mm.
Till exempel så har jag ju tagit in några artiklar av Rickard Wolff.
Ja, okej. Och då har du träffat honom?
Nej, men det var så här, det började med att Svenska Dagbladet hade någon grej som jag egentligen inte jobbade med, men som hette Svenskans vackraste ord.
Ja, just det, men det minns jag.
Och på något sätt så blev jag indragen på något lite.
Jag tror att David Liljemark, som är väldigt känslig för vad han kallar för kioskiga grejer, störde sig mycket på det.
Ja, men det tror jag ändå. Han har inte tagit upp det med mig faktiskt, jag känner igen det också. Men på något sätt, så om Rickard Wolff var med där, tror jag det började med. Och jag vet inte varför, om det kanske var bara att det var sommar och jag fick hoppa in där. Eller något. På något sätt var det jag som tog emot den där texten av Rickard Wolff. Och sen då så hade
vilket ord var det han tyckte var vackrast?
Det minns jag inte faktiskt. Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men i alla fall så blev det att vi etablerade någon kontakt. Och sen så fick jag väl någon idé av att han skulle göra något. Så han gjorde en intervju med Edouard Louis, som är en fransk författare.
Mm.
Och då så, när han lämnade den här texten sen, så var det väldigt roligt. För att Edouard Louis då är en ung, homosexuell och rätt snygg så här ung man. Och då så handlade det var nästan som en erotisk novell. Rickard Wolffs text. Som han, det var väldigt mycket så. Han kliver in med ett underbart vitt leende, blå skinnjacka och ett...
Blå skinnjacka?
Ja, det var mycket om just den här blåa skinnjackan. Mm. Och liksom, och ögon som strålar och så vidare.
Mm.
Och...
Men du träffade aldrig Rickard Wolff personligen då? Eller var det här bara via mejlkontakt?
Nej, det var nog bara mejl och på telefon.
Mm.
Men det var väldigt roligt att jag liksom fick lägga väldigt mycket energi på att redigera bort allt liksom småsnuskigt nästan, den här texten. Att det var liksom så här, vi tar en taxi hem till mig och slår ner i soffan. Det blir inte som en intervju utan mer som ett förtroligt samtal. Jag känner mig förälskad. Och
Så. Redigerade bort det? Att han
jag var tvungen att redigera bort allt, kändes det. Det var ju typiskt grejer som... Ja, men hade det varit en ung kvinna som en man i hans ålder hade skrivit som hade ju liksom aldrig fått... aldrig passerat.
Men det låter lite gubbsjukt.
Ja, precis.
Eller gubbfriskt, som jag väljer att kalla det.
Alltså.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vem är den kändaste personen du har träffat? Om, alltså det är ju en svår definitionsfråga, men ja. Har du någon top of mind?
No, jag kommer inte på någon.
Jag googlade lite inför avsnittet om liksom, de kändaste personerna i Sverige.
Ja.
Det var någon som har sammanställt en lista liksom, som var de kändaste person, de viktigaste svenskarna genom tiderna och sånt där.
Ja.
Och då var Hasse Alfredsson på plats 34.
Ja.
Och
har du träffat honom?
Träffat och träffat. Alltså det här är ett minne som jag har från när jag var liten.
Ja.
Som kan vara delvis konstruerat minne också.
Ihopljuget?
Nej, men mer att jag minns inte exakt vad som hände. Så här minns jag det idag. Att jag och min familj var på någonstans på Österlen. Kanske hade varit på Kiviks marknad eller något sånt.
Ja.
Och så på en bänk då så satt en ganska gammal Hasse Alfredsson och vilade sig. Och jag kommer inte ihåg om det var min pappa eller min storebror eller något sånt som liksom kände igen honom med Hasse Alfredsson. Och som jag minns det då så gick jag fram som barn och sa hej. För jag minns det här liksom att han sa hej till mig och min storebror. Så sa vi så här, hej! Och så sa han hej. Och han såg så himla, himla trött ut.
Redan då?
Ja, han kan inte vara varit jättegammal då. Nej. Mitt minne var så här, oj, för jag minns honom från liksom Blommifalukorv och sådär. När han var piggare och yngre liksom. Men att han då var, jag minns han som väldigt gammal och väldigt trött. Och han har ju själv kallat sig själv manodepressiv. Och jag skulle nog gissa att han var inne i en rätt depressiv period då. För han sa, hans trött kan också tolkas som djupt deprimerad.
Ja.
När han satt där liksom på en bänk och var... Men jag kan inte svära på att... För jag tänker att det kan vara konstruerat att jag gick fram och hälsade på honom.
Ja.
Men jag tror fan jag gjorde det. Alltså, men jag var kanske bara 6 år gammal eller någonting.
Ja, det är svårt med gamla minnen. Det var ju som... Så känner jag ofta, du vet den här historien jag berättade någon jättetidigt avsnitt av podden om det här barnet som jag du vet, min lärares barn. Som
Melvin.
Milton.
Ja, just det.
Och då var det så att jag var osäker själv på om det historien verkligen stämde, för det var så länge sedan. Sen var det ju då några duktiga lyssnare som kollade upp det där och såg att han faktiskt hette Milton.
I mellannamn eller vad?
Ja, precis.
Det var då.
Men så känner jag ofta med många historier.
Liksom. Ni får lyssna på alla avsnitt med Adam Svanell för att få en recap av det här.
Nej, men jag har ett sånt minne som jag har återberättat flera gånger, men som jag så här, efterhand så här, inte skulle svära på exakt hur det gick till. Det är när jag var typ 18 år också och jag gjorde närradio i Kristianstad då, under Kristianstad-dagarna. Och då var det att vi gick in bakom scen där, jag och min kompis, vi skulle göra någon intervju. Och så var Lars Winnerbäck där med sitt band. Och så sa han något i stil med så här: här ikväll grabbar, ikväll kommer vi kunna få jävligt mycket fitta. Men det är också så här att här, jag vet ju att det här hände typ så att jag berättat det. Men det är... Jag tyckte det var jätteroligt. Men det är liksom så här, att skulle jag sitta i direktsändning nu mot Lars Winnerbäck så skulle jag liksom svära på exakt hur han uttryckte
men det. Var
det.
Men
det var, någonting om möjligheten att få knulla helt enkelt.
Ja, du är inte helt säker på att han sa fitta.
Men jag tror det, men du vet som sagt, det är så många år sedan de har berättat det flera gånger. Efter jag antar, exakt hur var det? Det är inte så att jag liksom ser scenen exakt framför mig. Och,
men han var väl med, han var med i samma band som Ankan Johansson.
Mm-hmm.
Och... alltså innan då Snoddas heter de nog då till och med tror jag. Alltså så här, ett band då är, jag vet inte vad, var det Linköping eller Norrköping eller sånt där?
Linköping tror jag.
Mm. Men att då att Ankan Johansson då låg med väldigt mycket av liksom hans, de som inte fick Lasse Winnerbäck i det bandet. För det, och jag har hört det liksom att Ankan då har pratat med någon yngre komiker, Marcus Tapper tror jag det var, och sa liksom så här, för att han var nog från den området, så säger han så här, hade Ankan sagt, ja då är en väldigt stor chans att jag, när det är väl dålig imitation, jag måste komma in i östgötskan, och vem är värmländska med östgötskan, ja. Det är väldigt stor chans att jag har legat med din mamma då, och vilket år är du född? Liksom att han förmodligen hade, kanske hade gjort det då, att det var... Men, så det verkar ju vattenstämningen.
Ja.
Att det är inte det stärker ju din berättelse.
Ja, ja, alltså den är inte helt påhittad, men det är just här detaljerna man bara...
Men berätta bakgrunden, du kom in i logen eller?
Ja, men det var alltså, det är ju då i Tivoliparken i Kristianstad.
Ja.
Där det brukar vara, eller brukade förr i alla fall vara olika spelningar och sånt på somrarna då.
Mm.
Och så hade de liksom bakom scenen där ett backstageområde typ. Och då var jag och min kompis där och gjorde, jag minns att vi intervjuade inte Lars Winnerbäck, vi intervjuade bland annat Escobar, minns jag, om du kommer ihåg det bandet.
Ah, det var ett minne.
Snäll popband som hade en kort storhetstid. Då tror jag att vi bara åkade gå förbi liksom.
Gå förbi, men
och höra dem sitta där och snacka liksom.
Okej, okay, men det var inte det, de märkte inte att det var andra i rummet då liksom.
Nej, det var utomhus.
Okay.
Så de satt väl runt ett bord liksom. Det var ju det som brukar vara med ett backstageområde. Det rör sig olika personer runt och runt. Så att de tog nog ingen notis om oss liksom.
Men
annars, den typen av historier har man ju inte så många, alltså. Det är som att folk tror att man ska ha mer. Alltså jag tänker som till exempel på bokmässan som jag åkte på varje år i många år, så var det, kan det bli sånt försnack för så, någon borde skriva den här artikeln om hur det egentligen går till, alla ligger runt och knarkar och super alla kändisar typ så här.
Mm.
Jag bara, det döljer de i så fall väldigt väl. För jag har liksom inte sett någonting som varit särskilt spektakulärt under alla år jag har varit där.
Men sen
alla
är det inte så spännande om...
Det brukar återkomma alltid så här att en viss före detta sociopolitiker som senare har skrivit böcker och en viss tv-programledare som har grekiskt påbrå. Mm. Att de stod och hånglade på väldigt mycket och väldigt så... ordentligt på McDonald's på Avenyn typ. Det är ja, liksom ja. Det historien som kommer tillbaks gång på gång liksom.
Det är den enda. Är det det enda?
Det är typ det enda riktigt så. Ja.
Nej, det är, ja, alltså sånt, men det är klart att kändisar och hånglar med varandra och ligger med varandra också och super och knarkar ungefär lika mycket som kanske till och med lite mer än. Ja. Men jag vet inte om jag tycker det är så spännande att höra att någon kändis har varit jättefull. Kanske de gör någonting mer spektakulärt än så.
Nej.
Den här den här storyn som om Peter Wahlbeck, som jag tror Filip och Fredrik tog upp den i nytt nyligen avsnitt, när han liksom pajar någon affär för Johan, vet han, Stahl von Holstein eller vad fan.
Just det, Stahl von Holstein. Han har jag också intervjuat faktiskt.
Ja, men då var det väl att han kom fram och droppa lite en bomber och liksom pajade någon stor deal för honom, för att de var gamla kompisar eller gamla bekanta liksom. Men sådana stories kan ju vara kul, men att bara någon sa den personen låg med den personen eller den personen hånglar med den, det tycker jag inte är så, det är inte jättespännande kanske.
Det kan ju vara roligt om det är liksom väldigt oväntat, tycker jag. Om det är så här Edvard Blom och
Sara Larsson.
Sara Larsson, ja, det sågs liksom.
Ja. Om de satt och hånglat på McDonalds mitt i natten. Då, det, ja, men då är det ju ändå den kontrasten som är kalibern i storyn. Liksom.
Det finns ju sån minnesforskning, du vet, om man berättar någonting, men sen säger direkt efteråt att det inte är sant. Så när man kollar långt efteråt så kommer folk ofta ihåg det de har hört, men inte... Att det inte är sant.
Nu kommer det riktigt.
Men jag tycker jag hörde någon gång att Edvard Blom sa någon, ingen rök utan eld.
Ja, det tror jag till och med jag har tagit upp i min stand-up show Västland, som ni kan kolla på YouTube. Det här, ingen rök utan eld. Vet vilken story jag snackar om?
Nej, jag tror inte det.
Ja, det är då på Flashback Forum.
Ja.
Där det fanns tråden kändisar analt, som senare stängdes ner med motivationen trams. Folk tycker folk tramsar för mycket i det. Men då var det någon, liksom, de skulle då skriva lite om vilka kändisar som brukade ha analsex. Och så var det någon som skrev så här: jag var på en The Knife-konsert och skulle gå på toaletten, men gick in i fel dörr och råkade hamna backstage. Mm-hmm. Och där fick jag se sångerskan i The Knife blev rövknullad av samtliga manliga medlemmar i bandet.
Samtliga.
Och då var det någon som kommentar under så här: du vet att de bara är två i det bandet va? Och att de är syskon. Och så kommentaren under: ingen rök utan eld.
Det är jättebra.
Ja.
Men hur förhåller du dig till, vad tycker, för du är ändå så här lite semikänd.
Ja.
Hur förhåller du dig till sånt, typ vad det står om dig på Flashback och sånt? Jag antar att det står konstiga och osmickrande saker, eller? Gör det inte det?
Ja, alltså jag har varit inne på Flashback och det stod väl så här, alltså sammanfattningsvis så stod det väl så här, det började med så här: Simon Gärdenfors måste ju finnas svinmycket skvaller om honom.
Ja.
Och sen så efter ett tag var det så här, men det är svårt att skvallra om någon som är så självutlämnande. Som liksom, men Simon såna 20 dagar och den här podden och sånt. Att jag avslöjar ju rätt mycket pinsamma grejer som jag just själv det. Har gjort. Eller rätt mycket skandalösa grejer jag har gjort. Och mer spinner på det liksom. Och liksom tycker det är lite kul att själv berätta sånt. Så att det är lite... Man vrider lite vapnet ut ur sina motståndares händer genom att vara så självutlämnande.
Absolut. Ja, men det kan jag fatta. Och det håller jag med om lite, att det funkar så. Men jag tänkte mer just när man är, alltså till hur många som tar sig rätten och tycker en massa saker. Yeah. Det tycker jag är fascinerande bara när man är med i den här podden. Och du lägger ut så här, nu är det ett avsnitt. Så är det väldigt ofta som folk under... kommenterar ens utseende till exempel.
Ja,
de skriver ofta så här: det är alltid någon som skriver han ser ut, det är ju Mikael Wiehe.
Tycker du det är jobbigt?
Ja, men det spelar ingen roll. Så. Men det är just att det så ofta handlar om just hur man ser ut, har jag tänkt på. Att någon har bara, nej, men jag tycker mer det ser ut som som Sven Melander skulle ha liksom supit lite mindre. Eller att bara sådana grejer, att just det, när man är pytteliten känd så är det som att människor tycker att självklart att man kan bara prata om hur den personen verkar vara eller är, eller ser ut eller vad som helst.
Jo.
Fast man förstår att den personen förmodligen kommer läsa det.
Mm. Ja, för det mesta så tycker jag inte det är så jobbigt. Men ifall jag själv, alltså det är ofta så att när jag mår dåligt i alla fall, liksom, när jag har en neråtperiod, då så skannar hjärnan av saker att irritera sig på eller liksom störa sig på eller bli upprörd av och så. Och då, under de perioderna så händer det ibland att det är någon kommentar på internet som jag blir sur på liksom.
Ja.
Men när jag är på gott humör då är jag rätt så här, ja.
Ja. Ja, för jag tror att jag skulle tycka att det var skitjobbigt om man var så känd liksom. Alltså det är många så här som är lite kända, jag har ju till och med så att på deras eget Instagram och sånt så kommer det folk och bara skriver jätteelaka saker eller så här jätte... Ja, jag vet inte. Det verkar skitjobbigt.
Ja, jo, det finns ju...
Och så sitter någon och gör podd om en och säger... Ja. Berättar gammal skrön och spekulerar i olika...
Ja, men jag tror jag har tänkt på kändisskapet lite som så här Ikaros-grej. Att man flyger närmare och närmare solen liksom.
Ja.
Att Men när man kommer tillräckligt nära så är det, ja men då faller man ner liksom. Då, ja. Det är inte att det, så här, det blir bättre och bättre och bättre till en viss punkt.
Ja.
Det är det liksom, det verkar inte vara kul att vara Britney Spears.
Nej.
Någonsin eller sen, alltså för att då hon blev för känd.
Ja.
Men det verkar vara ganska kul kanske att vara som Henrik Dorsin.
Ja.
Att vara så att han är liksom så pass känd så att han kan göra i stort sett vad han vill.
Ja.
Han kan liksom göra en långfilm om han vill och få budget för det förmodligen, och han kan göra, alltså sälja slut riktigt stora teatrar och sånt där.
Mm.
Men han är nog inte så att det ligger paparazzi i hans liksom bakgård och,
nej.
Alltså det är inte så. Det, nej. Finns en viss, det måste finnas en gräns.
Det är väl också kanske lätt, det är lättare att vara kändis som inte har så höga anspråk och ideal. Alltså det värsta verkar vara om man är en så kändis och väldigt så politisk eller tar ställning väldigt mycket eller så här, eller feminist profilerad eller något sånt, liksom. För det är som varenda liten grej man gör så är det någon som tycker att man är liksom skenhelig eller liksom.
Ja, tänk om någon sån feminist hade gjort något riktigt vidrigt någon gång. Det hade det blivit ett jävla liv.
Tänkte du på något särskilt?
Nej, men jag tänkte väl på, du gjorde ju en intervju med Soran Ismail nyligen. Och det var ju ett tydligt exempel. Nu vet jag ju inte vad han är skyldig till eller om han är skyldig till något brott. Liksom. Men det var ju ett väldigt tydligt exempel på det här. Någon med väldigt hög svansföring och väldigt fina åsikter som sen blev anklagad för att ha gjort lite motsatt sak. Att han blev anklagad för att inte ha levt som han har lärt. I så sätt kan man väl säga.
Men där var det också en sidogrej. Där är ju det här att han har ju då nu, pågående nu, är ju en förtalsrättegång.
Just
där han anmält en av de här kvinnorna som anmälde honom. Och där har han ju då fått print screens av det här som hon har skrivit av Nour El-Refai.
Just det.
Och hon skickar ju det till honom, som jag förstår då, inte för att hon bara säger, kolla här, det här kanske du vill använda till en förtalsrättegång om några år.
Nej.
Om det skulle vara aktuellt, utan typ som en normal person, det står på internet att du har våldtagit någon, vad fan handlar det om liksom?
Ja, ju att de var kompisar där.
Men sen nu så har ju hon fått så sjukt mycket skit på det då. För
ja, det här
att folk menar att hon är liksom...
Jag förstår inte riktigt den kritiken hon har fått där faktiskt.
Nej, men det är ju så det blir. Att då är det liksom bara för att hon har utgett sig för att ha någon typ av ideal. Eller ja, liksom, så, här, så får hon så extremt mycket skit. Och folk bara, du sviker kvinnor, du är en antifeminist och allting liksom. Och så måste hon gå in och själv försvara det här jättemycket. Och skriva en massa krabbla verkligen och sånt. Fast hon egentligen inte har gjort något konstigt. Liksom.
Ja, det rekommenderas inte att ha en hög moralisk svansföring i media. Alltså så här, jag själv som haft en låg moralisk svansföring i media. Då blir det så, när jag väl säger någonting som kanske är lite vettigt. Då får man ju, det var fint.
Ja.
Och ifall jag gör något så här. Jag skrev bara något tweet nu så här, på internationella kvinnodagen som var så här, nu har de börjat med internationella kvinnodagen, vad ska de hitta på härnäst, internationella bögdagen eller? Och då var det många som skrev till mig så här, du kommer få skit för det.
Nej.
Inte en negativ kommentar. Den blev retweetad. Folk har vant sig.
Ja.
Men tänk om Nour El-Refai. Det hade inte. Alltså, hon hade ju, då hade folk fattat att det var ironi direkt. Liksom. Men om Henrik Schiffert hade skrivit det.
Ja.
Det hade, folk hade inte sett med blida ögon på det.
nej. Ja, det är deppigt. Men man kan vara känd alltså, så länge man har en låg moralisk svansföring.
Jag tror det är tricket.
Ja.
Kom vi någonsin till vilken den mest kända personen det var som du har träffat?
Ja, alltså jag vet inte.
Jag
har ju intervjuat en del sådär liksom Hollywood-stjärnor och sånt.
Vem då?
Är nästan alltid på telefon.
Jaha, ja.
Alltså typ Ethan Hawke till exempel intervjuade jag för några år sedan. Alltså nu gör jag inte så mycket intervjuer längre. Men då är det ofta just det här bara man blir ihopkopplad med någon på telefon och sådär. Och så tänker jag efter vilka som jag verkligen...
Jag kan ju säga om min lista...
Sen har jag ju intervjuat en del kända typ så här politiker. Alltså typ som Mona Sahlin.
Hon är ju
känd.
Jag vet inte om den kanske kändaste personen som jag har pratat med är Robert Crumb. serietecknaren. Alltså han är ju känd, inte för allmänheten, men jag tänker att så här, internationellt, hur många som, han har varit känd liksom sedan 60-talet i rätt stora kretsar internationellt. Vilket man inte kan säga om liksom, nej men de svenska kändisarna jag träffat är ju liksom, ja men komiker, men det är så här, men Johan Glans och Lotta Lundgren och David Batra och ja, men sådana, Sigge Eklund liksom, som har, nu är väldigt kända i Sverige, men jag tror ändå att Crumb skulle vara större. Timbuktu kanske högt upp listan, eller då. Jag vet inte. Det är ju svårt, för när man googlar vilka som är mest kända också, så är det så här, genom tiderna i Sverige.
Ja.
Det var där jag hittade Hasse Alfredsson på den listan. Men sen så hittar man mer sådana, de hetaste svenska kändisarna just nu, då är det vissa som just har blivit kända liksom. Och då kommer jag ihåg, den enda jag hade pratat med på den listan var Johanna Nordström. Vet du vem det är?
Nej.
Hon är
då komiker. Tänker man inte ens vet vem det är. Då är
inte så känd. Nej, men det är väl så att hon, det var väl någon av de nya som har slagit igenom. De så här mäktigaste svenska kändisarna just nu. Medan så här, när min flickvän, hon är ändå 29 år gammal och liksom inte, men inte helt oallmänbildad. Hon visste inte vem Hasse Alfredsson var när vi skulle se liksom Hasse och Tage-filmen. Hon hade så här, jag sa så här, men Hasse och Tage, ja men Tage Danielsson, du vet inte vem någon av dem är liksom, nej. Men så tänkte jag, vad är det mest kända de har gjort? Kanske Carl Bertil Jonssons jul. Så, nej, det har jag inte hört talas om. Ja, det är svårt att veta vad som...
Ja, det är ju dåligt tecken om den kändaste man någonsin har träffat, ingen, om folk inte ens vet vem det är.
Och min förra flickvän visste inte vem Jonas Gardell var heller.
Jag kan säga mer om dina flickvän.
Att de inte vet. Ja, jag kanske. Jag vet inte. Men han har andra referensramar.
Ja.
Men jag hänger nog inte med så mycket i vilka som är världens mest kända personer nu. Alltså lite samma musiker, men jag har ju rätt dålig koll på så här Post Malone och liksom några av de största.
Selena Gomez.
Ja, det vet jag väl med, men alltså...
Ja, typ. Ja, nej, jag håller med om det. Det är... Nej, men apropå sen, alltså jag menar, som Soran var ju extremt känd.
När han var den, liksom var på etta på listan av de mest inflytelserika personerna liksom. Han var ju jättestor på Twitter och hade... Och honom har ju träffat...
Carl Bildt har jag träffat förresten.
Mm.
Det är apropå likes, som jag pratade om, mina mest likade tweets. En av mina mest likade bilder i sociala medier är ju en bild där jag står med I and I och Sleepy och Carl Bildt. Ja, och Carl Bildt har på sig sin sån här rottkavaj med råttor på.
Aha, det är roligt. Jag var på samma tunnelbanevagn som... Ian Wachtmeister, det står still nu. Vad heter han?
Ian Wachtmeister har ju för sig skällt ut mig också en gång.
Oj, ja.
Fast det är också bara på telefon.
Jag har träffat Bert Karlsson också.
Ja, han är rätt känd.
Ja.
Hur var det då?
Nej, men det var faktiskt under samhällsljud och grejen. Så var vi i Almedalen, jag och Frej. Och då så sa jag, fan, där är Bert Karlsson.
Mm.
Och så gjorde då Frej en liten intervju med honom där han bara liksom var, alltså den sändes aldrig, men Frej var liksom väldigt otrevlig och uttryckte sitt hat liksom upp i hans ansikte, så det var ganska kort möte.
Vad svarade Bert?
Han var ju van vid liksom alla de här påhoppen och sånt där.
Ja.
Så han svarade bara rätt sakligt och slappt och verkade inte verkar inte bry sig så mycket överhuvudtaget.
Vi, när förr i tiden, höll på att säga, men innan liksom Facebook och Messenger och så, så hände det ju att folk frågade en om, har du dens nummer och så? Det hände ju ganska sällan längre.
Mm.
Men då minns jag att jag hade en grej, att varenda gång, eller var det egentligen jag och Per Kjellén, som du också känner, det var lite han och jag som hade den här grejen, framförallt jag mot honom, att varje gång han bad mitt nummer så gav jag en kändisnummer istället. Och då minns jag att jag gav, att han bara någon gång, har du nummer till vem det var? Jag bara, så gav jag Bert Karlssons nummer som jag av någon anledning hade. Och då svarade han faktiskt. Bert! Typ så. Men ja, det var inte mer så.
Ja, men jag var på väg någonstans innan jag kom på Bert Karlsson. Ja. Vad pratade vi om då?
Nej, det var bara kända personer. Ja. Ja, jag vet inte.
Jo, det var Ingvar Karlsson.
Ja, han...
Alltså det var bara, jag var i samma tunnelbana som Vagn som honom och tog ett smygfoto.
Ja.
För jag fann att han är känd för att han åker tunnelbana fortfarande. Liksom, att det kan inte många kända politiker som gör det.
Nej.
Sulan har alltså varit i samma tunnelbanevagn som...
Det är stort.
Mm. Sven Melander är stort för mig också.
Ja, just det.
Att han har varit här i den här lägenheten du sitter nu och varit med i arkivsamtal.
Men finns det någon annan kändis som du har träffat där du verkligen blivit starstruck eller så?
Ja, alltså en av mina största idoler, det är serietecknaren Joe Matt.
Ja.
Men han är ju inte så här, om vi nu ska
ta household name.
Nej, det är inget hushållsnamn alls.
Nej.
Men då var det så här att jag försökte få till en intervju med honom. Jag skulle till LA där han bodde då.
Ja.
Och han svarade inte liksom. Och sen, och jag tjatade rätt mycket. Och sen till slut så... När vi var där så sa han så här, men vi kan ses på det här kaféet imorgon. Liksom. Och då åkte jag dit med Agro, min kompis som också är serietecknare. Och han, eftersom han inte var känd så var det inte någon stor grej.
Nej.
Som Agro uttryckte att han såg ut som en lärare.
Ja.
Det kom in en och, men han är också liksom något av en dagdrivare.
Ja.
Han har inte tecknat så mycket serier på sista tiden. Så han hängde med oss hela dagen då. Liksom. Vi gick och spelade flipper och gick och käkade falafel och gick lite bokaffär. Han hade inget speciellt för sig den dagen. Liksom.
Ja, det är ju lyxigt att få hänga med någon idol. Liksom.
Mm, verkligen. Jag gjorde en artikel om det sen i Galago. Mm. Som heter Mitt möte med Matt. Som också finns att läsa på min blogg nu. Om det är nu någon som är intresserad. Ja, men jag tror det blir en rätt kul artikel.
Mm.
Och jag mötte Chris Ware, är också en serietecknare som är liksom känd. Mm. Men, och som jag har träffat några gånger. Men det är ju så här mer för mig själv. De är stora än för största allmänheten.
Mm.
Ja, jag har nog ingen sån internationell kändis som jag har utbytt något ord med.
Ja, nej, jag vet inte annars.
Jag ska kolla på min lista. Jag blev ju så här... började skriva ner massa kända... Jo, nu, den senaste kändisen jag träffade, det var Sigge Eklund. Då träffade han av en slump i en matbutik i Beverly Hills. Jag hade försökt få tag på honom och göra intervju när jag ändå var i LA där han bodde. Och han sa att han inte riktigt hade tid då liksom. Och sen bara så träffade jag honom av en slump när jag och Johannes Finnlaugsson köpte mat på Target i Beverly Hills. Så stod han där typ vid dryckdisken och så gick jag fram och hälsade och snackade en liten stund. Men han
sen gjorde han något riktigt svinigt.
Nej, inte. Ja, han ställde in podden. Han sa att han skulle vara med och sen... Det intrycket jag fick var ändå att han lite försökte ganska tidigt ville säga saker som imponerade på mig och Johannes Finnlaugsson. Att det var så här, att det kändes som att det var viktigt för honom att vi skulle få ett bra intryck. Alltså det var lite så här, han försökte vara lite cool, tror jag.
Ja, ja. Vad sa han då?
Jag tror kanske inte han vill... alltså jag tror att han hade blivit rätt sur om jag tog upp de här grejerna han sa när han försökte vara cool.
Han försökte impa helt enkelt.
Ja, jo.
Det är ändå lite kul att någon som är rätt känd och så försöker impa på en när man själv är...
Ja, när man är mindre känd.
Komiskt. Ja. Det är ändå... Ja, men jag funderar också på apropå folk som man haft så här, men som jag faktiskt heller aldrig egentligen har pratat med in person. Men haft en del kontakt med Kristina Lugn, du vet, poeten som sitter i Svenska Akademin.
Ja.
Men det här är ju verkligen lite tragikomiskt, kanske till och med mer fokus på tragi.
Mm.
Men hon hör av sig någon gång när vi hade haft en artikel i tidningen. Det var... en författare som heter Lotta Lundberg, inte förväxlar med Lotta Lundgren, som hade skrivit någonting om Saddam Hussein på något sätt.
Mm.
Och så hade hon blandat in en historia som hon hade hört om Kristina Lunds pappa. Att han hade tagit med henne till bio när hon var liten.
Mm.
För att gå på och se en film. Och sen när de kom fram så sa han bara, nej, det blir ingen film. Nu har du fått lära dig vara en besvikelse.
Den story tror jag har hört någon gång. Det är en skitbra story.
Ja. Och så på något sätt så blandade hon in den här historien och resonemang. Och bara, jag kommer inte alls ihåg, men det var någonting med Saddam Hussein på något sätt. Och sen hörde Kristina Lugna av sig, var jättearg. Och visste sig att samma dag som den här artikeln trycktes så hade hon varit suttit i bilen till sin pappas begravning och läst det här. Där han då jämfördes med Saddam Hussein på något sätt, tyckte hon. Hon var jättearg. Alltså hon skrev det här, var så här rasande mejl liksom.
Mm.
Och då så... Ja, jag kommer inte ihåg, men jag bara svarade något som man gör. Jag är ledsen att du tog illa upp det här. Det var inget inlett med ent. Och så kopplade in hon den här Lotta då. Och så då fick hon svara. Och så. Och då svarade Kristina Lund efter några dagar. Tack så jättemycket för ditt svar och jag överreagerade och bla 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 och så här, var jättevänlig och bara med ursäkt.
Okej.
Och då tänkte jag lite senare att jag skulle utnyttja den här etablerade kontakten.
Mm.
För då hade vi något nummer på gång, det skulle ha varit temanummer av det här kulturmagasinet som jag lagt för, om poesi.
Mm.
Så då var jag så här, ja men du kanske vill skriva en artikel här om någonting, skriv tips typ. Så skriver man do's and don'ts liksom när man skriver poesi. Och där inleddes någon slags lång korrespondens mellan mig och Kristina Lund. Så var väldigt mycket turer fram och tillbaka. Och hon liksom hör av sig. Och nu har min dator slutat fungera. Och nu har det här hänt. Och bla bla bla. Och det var jättemycket så fram och tillbaka. Och sen till slut då. Så kom artikeln. Och då hade hon skrivit. Då hade jag bett om 5000 tecken.
Mm.
Men då hade hon läst fel och skrivit 500 tecken. Så det var som en liten notis bara. Och då var jag så här, så fick jag svara bara, ursäkta men nu var det ju. Och då var hon så, åh jag ber så hemskt mycket om ursäkt, och jag är så dum. Och så det var så väldigt liksom under så. Och sen till slut då så fick hon in en text då i alla fall som vi hade i tidningen och så. Och sen då efter
träffade det. Träffade du henne någonsin in person?
Nej, det gjorde inte jag. Eller det är inte för... Jag har sett henne på Hemköp förresten. När jag
bodde man lägger ihop de här två.
Exakt.
Både sett henne och pratat med henne.
Men det slutar inte där. Utan sen när tidningen kom i tryck. Då var det väl så att du vet, när man trycker dagstidning ibland. Så blir det bara så dåligt tryck. Just den dagen. Eller en viss del av upplagan. Så då hade hon blivit ganska röd i ansiktet på bilden. Så då hörde hon av sig. Åh, den här, vilken kränkning. Det här är fruktansvärt, att ni liksom inte har någon respekt för att ni, jag är ful som det är och att ni ska göra det så här mot mig. Och jag kommer aldrig mer medverka i Svenska Dagbladet och jag tänker inte ens ta emot arvordet för texten för det här är en så lågt gjort och sånt.
Mm. Vilket straff mot det att hon inte tar betalt.
Ja, och sen så svarade jag, ja okej, men det var inte meningen då att vi hade den här bilden, bla, 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 liksom. Och då så svarade hon igen. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Och det var inte, jag var ledsen att jag brusade upp och bla bla bla. Och när jag tänker efter så var det dessutom under arbetets gång med texten så var det också någon sån här när hon vad har du gjort med texten eller någonting, men när det var också sen
och eller alkoholist.
Jag ber om ursäkt, tack för din underbara redigering av texten.
Jävlar, det är verkligen hustrumisshandlaren som ber om ursäkt och jag blommar.
Ja, men lite så, exakt. Och sen det lustiga var att det var den här gången då med varannat mejl, var hon arg, varannat mejl så bad om ursäkt. Men sen efteråt, några veckor senare så kom det ett nytt mejl där hon bad om ursäkt. Utan att det hade varit något, hon hade varit arg emellan, hon bara bad ursäkt igen.
Aha.
Och då förstod jag inte alls först, hon bara, jag blev ledsen för min ton och så. Och då efter ett tag förstod jag att det var, hon hade skickat fel. Det var ett mejl till någon helt annan som hon bad om ursäkt till, fast som då hade hon råkat cca mig liksom. Så det var bara en slump att det också
det
kom till mig.
Det var inte speciellt.
Nej, så det var väl egentligen ganska sorgligt. Det kändes inte som hon mådde så bra.
Men... tragikomiskt.
Ja.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Adam Svanell.
Fullbordat samtal.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.